En podcast från Aftonbladet.
Simon, jaha, fransk där i både igår det och idag imorgon eller?
Ja, alla dagar. Det är väl där vi är. Det är väl där som det här VM:et är på väg att ta vägen. Alla pratar franska.
Vad, du är redo att dela ut guldet här och nu?
Jag har en rutin här. Jag sa på den tiden som Sverige fortfarande kvar i VM att ingen kan slå Frankrike. Det är omöjligt. Det här snappades upp av vår baltiske vän på Göteborgsposten som sedan dess skickar ett sms under varje match Frankrike spelar. Omöjliga att slå? Frågetecken. Och då svarar jag.
Så här långt.
Helt omöjliga. Helt omöjliga. Vi får väl se. Nästa match blir väl lite tuffare, men de var inte dåliga igår.
Nej, det kan man inte påstå. Det var ju på sitt sätt lite själadödande att de visade sig vara så totalt orubbliga och överlägsna även gentemot ett Marocko som vi ju hade höga förhoppningar på. Jag hade ju dessutom en matchdag som jag inledde i Revere, Massachusetts, ett centrum för den marockanska communityn i den här delen av världen. Och det är klart att det fanns ju så oerhört stora förhoppningar och för den delen så mycket självförtroende och sån jäkla entusiasm där uppe. Och sen en helvetes lång transitresa senare till den, vill jag ändå säga, bedrövliga Gillette Stadium i Foxborough. Ja, då var det ju som att allt bara raderades längs vägen, för det är klart att jag känner en jäkla beundran för hur otroligt robust och spetsigt detta franska lag är. Vi får ju se när VM-turneringen är över hur vi ska börja sortera in dem historiskt. Men jag föredrar ju alltid adrenalin inför stum beundran. Och det här var ju inte en match då med särskilt mycket adrenalin överhuvudtaget. Fick en liten skvätt när Bono räddade Mbappés straff. Men det räckte ju inte så länge det adrenalinet, för genom hela matchen var det ju uppenbart att Marocko hade inga vägar framåt, de hade inga vägar ut, de hade inga vägar att stå emot, de var underlägsna i spelets alla delar. Det var bara en tidsfråga, och när väl målen gjordes och allt rämnade så fanns det ju liksom inte ens någon energi i slutfasen av matchen. Marocko resignerade, för de insåg själva att det finns ingenstans att ta vägen med detta. Och Frankrike var proffsiga, som de ju alltid numera är under Deschamps. Och då får du en imponerande styrkedemonstration, men en kvartsfinaldag ganska renons på frenesi. Och det är inte min favorittyp av kvartsfinaldagar, det är bara att erkänna.
Jag är ändå intresserad att du får puls och adrenalin av att Yassine Bono räddar en straff. Det är ju lite samma sak som med Frankrikes hela grundspel, att ja, men Bono räddar straffar, det är ju det han gör. Det krävs ju ingen ansträngning, det är bara det VM och det straffar, men den tar han ju.
Jag får faktiskt adrenalin när Leo Messi gör mål också, även fast han gör det ganska ofta. Men visst, det finns ju något jävla intressant i den där statistiken att det är 2 av 9 VM-straffar på Bono som har gått i mål. Men till vardags är han en B-plus-målvakt på straffar. Ja. Han är inte dålig. Alltså, det är inte Andreas Isaksson. Det är ju inte någon av de andra bedrövliga straffsparksmålvakterna vi har refererat till tidigare under VM. Färbryggen och dem. Men 3-plus-facit när det inte är VM. Och sen när det är VM, ja, då är det väl bara Dibu Martinez som... Ja, alltså han kan inte mäta sig, för Dibu Martinez är galen, han har en egen skala. Han kan inte kvantifieras in på en vanlig måttstock. Men ja, det är ju en liten märklig paradox i det hela.
Ja, för att återvända till vår baltiska kollega så är han målvakternas klåse, Bono.
Jag tror till och med vi har sagt det i någon podd tidigare. Både apropå vår baltiska kollega och just apropå några av de amerikanska spelarna. Jag tror vi nämnde just Bono och Gonaï som exempel på killar som dyker upp i fotbollsfolks medvetande vart fjärde år. Vi hade ju kunnat addera några av de schweiziska killarna också till detta. Men ja, Det är han väl, antar jag. Får se vart han dyker upp härnäst. Jag såg att han gjorde en intervju på spanska efter matchen. Och den var givetvis felfri efter dels hans ungdomsår i Zaragoza och därtill hans proffsår i framförallt Sevilla. Men han är tydligen väldigt passionerad River Plate-anhängare. Så han stod ju och verkligen flörtade med River om drömmen att någon gång spela där. Och det är klart, vi gillar ju Bono. Vi har ju honom hellre på Monumental än i Riyadh. Så det vore kul.
Det vore festligt, men det är klart jättemycket man pratar om Frankrike, vad de hittar på, vad de inte gjorde, vilka adrenalindepåer de sannolikt inte tömde. Men lite också dåligt jäkla dygn för Marocko. Det är liksom, ja, Le Pen ställer upp för presidentvalet, kan göra det i Frankrike. De går ut och tar inte ens ut sig mot övermakten i en VM-kvartsfinal. Och sen blir det inte ens några bra kravaller i Frankrike. Så oerhört svagt marockanskt dygn. Och jag tycker också att man är rätt att vara lite besviken på Marocko, att de... Jag lämnar sig med känslan att de försöker.
På kravallen?
Ja.
Både det är kultur, det är kulturkrigstider, Simon. Det där är liksom, det är allianser du har ganska svårt att komma undan med. Jag såg dock att det hade varit lite mer högintensiva kravaller i London på det temat. Om nu det kan glädja dig när du vill vara ute och vara lite spetsig och edgy. Men visst, nu kan vi väl vara lite besviken på Marocko, men mitt intryck var verkligen att de stångade huvudet mot väggen och de huffade och de puffade, men till slut de tvingades bara acceptera, men vad ska vi göra? Vart ska vi ta vägen? Det finns ingenting vi kan göra. Och det är klart att man inte vill att ett lag ska ge upp, men jag kan någonstans förstå det mer i den här matchen än i många andra. För här köpte jag också in mig på analysen att det är övermäktigt, det är hopplöst, det är oslagbart, som Robert Laul hade skrivit i Göteborgs-Posten.
Nej, men det, ja, jag känner ändå, alltså, Hakimi så bolltappet före straffen, Boadi någon minut senare så här bolltapp som man inte har sett ju förut under VM. Och det är inte så att man kan säga jättemycket om Frankrike, men de har inte det här extrema pressspelet direkt som gör att det är omöjligt att lira boll genom dem. Alltså normalt så är det ju ja, men som när Sverige spelar, så att du får anfalla mot Frankrike. Du får inte ha bollen särskilt mycket. Även om Marocko, jag såg siffrorna att de hade väl ett knappt övertag i bollen, ja, vilket väl var såklart sista kvarten när de får ha boll. Men när du väl har bollen så... Ja, du sätter en passning förbi en halvintresserad, halvarrogant första press. Sen kan du anfalla, du får anfalla fram. Och det får du för att de vet om att ja, Upamecano och Saliba löser det där. Det är lugnt och så vidare. Men Marocko tog sig ju knappt ens dit. De tappade bollen tidigare. Och det tycker inte jag bara handlar om att Frankrike är så bra och att Frankrike har haft så mycket boll före, utan det är också att de såg lite tagna ut. Det var i alla fall min bestämda känsla på distans.
Jo, men visst, det är ju rättvist att prata så, och jag var också besviken framförallt på många tekniska fel och sådär, men vad det beror på och vad som var skillnaden i matchen senast jämfört med matchen denna. Det är ju också Marocko var förbryllande svagt i första halvlek mot Kanada, men sen redde ut det. Ja, vad gjorde att de överhuvudtaget inte kunde höja sig efter paus idag? Fan vet, men jag tycker alltså det är ju den här kombinationen som Frankrike är under Deschamps, att de har den här extrema offensiva och defensiva individuella spetsen. De har därtill den kollektiva pragmatismen inpiskade i dem från sidan. Det är en jävligt svår kombination att komma till tals med. Och som sagt, Marocko hade mycket boll. Jag tycker ju ändå att det mesta de har, det är ju att fransmännen låter Diop och Masroi har bollen, och så stänger de passningsvägarna och korridorerna, och så säger de, man spelar upp den centralt då, och så smäller käften. Mycket på Boadi också, och han har ju varit så jävla bra under stora delar av turneringen, men här får vi ju acceptera att han blir liksom utklassad både taktiskt och tekniskt. Han såg ut att vara en 18-årig kille som inte spelat så mycket landslagsfotboll tidigare.
Och det är han ju.
Det är ju exakt vad han är, så.
Ja, nej, och liksom, jag vill ju se Onai som är, apropå spelare som dyker upp vart fjärde år, som var så otroligt bra i Qatar. Och sen så kommer han till, som man gör, till Marseille, upphåsad,
Fan, vi är på kvart
fantastisk.
där nu också.
Ja, visst, så blir det.
Okej,
Och är liksom, och ser ut som man gjorde här i matchen nu. Alltså fullkomligt så här, inkapabel att göra en spelare, att möta, att visa sig, att spela fram bollar. Nej, det var Marseille och Onai igen. Så jag både kände igen honom och inte kände igen honom. Och visst, individuell skicklighet och allt det, men jag noterar att Deschamps efteråt säger att ja, men all cred till spelarna, det är de som är otroliga, men jag kan inte vara helt värdelös. Det är ändå jag som tar ut dem. Det är jag som sätter ihop dem. Det är jag som går till VM-finaler vart fjärde år. Och som väl är på god väg dit den här gången också. Så kass är jag ju inte.
Ja, men där finns det ju ett kulturkrig, apropå sådana. Var står du i den frågan? Det som, ja, vad fan är det nu? Är det 14 år som förbundskapten för en nation av Frankrikes storlek? Bara det är ju ett jävla monument. Men där har han då snart tre VM-finaler. Det vågar jag inte säga. Jag tror att Spanien absolut kan störa Frankrike.
Oh ja.
Men han har definitivt tre raka VM-semifinaler. Dessförinnan hade han en VM-kvart. EM-facit, en final, ett misslyckande, men de åker ut på straffar i pandemi-EM. Och sen en semifinal i fjol när Lamine Yamal, som är 11 år gammal, sätter en boll i krysset. Så vad fan får vi ihop? Är det sex semifinaler? Eller är det fem? Ja, sex.
Sex kan det nog bli, va? Eller?
Det blir nog fan fem semifinaler, två kvartar på sju mästerskap. Ja, det är inte skitdåligt, men det finns ju då en argumentationslina, inte minst frenetiskt driven av Martin Åslund på Twitter, på ett väldigt Martin Åslundskt sätt, som då gör gällande.
Med tveksamheter och ödmjukhet.
Gråzoner och liksom en vilja att lyssna på andra argument i frågan. Och en förståelse för att ifall man inte tycker som Martin, så har man visst begripit själva frågan. Man har bara en annan åsikt.
Ah, my mate Martin. Ah,
Exakt
gillar
så. Vår goda kamrat.
det.
Nej, men han, och nu liksom överdriver jag inte ens hans åsikt, utan han menar ju att Deschamps är en jävla passiv sop som bara skördar frukterna av ett totalt överlägset spelarmaterial. Och hade, nej, inte vet jag, nu går jag ifrån och citerar Martin bokstavligt, men det är väl lite så att ifall man förlänger hans argumentation, så är det att, ja, men ifall Zidane eller någon annan hade varit förbundskapten, då hade Frankrike vunnit ännu mer. Och de hade dessutom gjort det med ett mer vägvinnande slash sevärt spel. Ståndpunkt.
Jag är ju mer åt Deschamps-hållet. Att helt värdelös kan man inte vara. Jag tror också att man får passa sig för att se landslag som ett klubblag. Alltså, att gå in och ge den här spelargruppen, eller de här spelargrupperna som man haft, liksom uppgiften när de ska spela 7-8 matcher fram i varje mästerskap. Att pressa sönder, att bränna ut, att köra någon sorts helplanspress. Jag är inte säker på, A, det är inte lätt att sälja in. Det där kan man ju fråga liksom PSG-ledningen med Mbappé om hur lätt det är att få den sortens stjärnor att underkasta sig den sortens spelidé. Inte superenkelt. Och sen att få ett lag att fungera så pass sömlöst kollektivt som kanske krävs för att spela den sortens fotboll. Alltså det är svårt att ifrågasätta när ett lag liksom spelar den fotbollen som gör att man inte ens kan se hur de möjligen ska kunna förlora. När man ser ett sånt här VM att en spelargrupp som verkar må oerhört bra socialt, och psykologiskt och mentalt. Och dessutom sparat energi hela vägen fram till en semifinal. Att då säga liksom att ja, men ni gjorde det på fel sätt, jag vet inte. Det är i min värld lite övermaga.
Spanien, mycket mer underhållande. Direkt citat från Martin Åslund.
Ja, där tappar jag mig helt. Det är samma där. Alltså, det är också så här, dra ner tempo, fotbollens passningsboll, försvara sig med bollen snarare än att spela någon slags press. pressblås fotboll. Så när det köper jag väl inte alls. Jag ser hellre Frankrike spela.
Nej, men nej.
Jag ser hellre Olise, Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola spela sin fotboll än att se det ändå otroliga, fantastiska, men bortsett från Lamine Yamal, ganska ansiktslösa spanska laget.
Ja, men det är bara för att folk inte ger Oyarzabal det han ska ha, som ni kallar det för ansiktslöst. Mm. Nej, men är inte Deschamps stora bedrift just att han får det här franska laget att i hög utsträckning se ut som ett klubblag? Att ja. Han har byggt den acceptansen, den strukturen, den modellen över tid. Spanien är ju, jag ska inte säga att Spanien är bara modell. Det blir lite väl drastiskt när de har Lamine Yamal och de har Pedri och de har en jävla massa alternativ. Men det är ju 100% sant att Spaniens modell har varit deras främsta framgångsfaktor under deras överlägset bästa period i historien. Perioden som egentligen sträcker sig från 2008 och fram till nu, alltså över 20 års tid. Det går ju snart att med fog argumentera för att Frankrike också har modellen som utslagsvapen på landslagsnivå. Och då pratar jag inte talangproduktionsmodellen utan just spelmodellen i landslaget.
Mm.
Och den är inte lika tydligt definierad. Den är inte lika stark i sin unika identitet som Spaniens. Men den är ju jättetydlig under Deschamps. Och därför blir det aldrig några plattmatcher. Därför blir det inga blott. Därför blir det inga chanser där Sverige, Paraguay och Marocko känner att de har vittring, utan det blir de här avspelningarna som absolut förutsätter att Mbappé förr eller senare lyfter in en boll i bortre krysset, men som utgår från att ja, du skapar inte en målchans, jo, du skapar en halv målchans mot dem ifall Elliot Stroud får svinga sin höger. Men det finns ju liksom ingen passage av matcherna där det känns som att nej, men nu kanske motståndarna är laget som ror det här i land. Utan Frankrike är ju alltid bättre från minut 1 till minut 90. Och det är ju modell i hög utsträckning. Och därtill vill jag ju också hävda att en kanske ännu större bedrift är ju att han har lyckats skapa lugn på gränsen till tristess runt Europas framtid. Det överlägset mest intriganta landslag. Och det var inte bara spelarna, det var ju förbundsapparaturen, det var förbundskaptenerna som bidrog till hela den här skiten. Och då vet ju, det vet ju du sannoliken bättre än de flesta. Men att vara personen som kliver in efter Domenech, efter Laurent Blanc, in i ja, den tidens franska kulturkrig när det rasade som allra värst runt både fotbollsplaner och styrelserum, att liksom ta den skiten och bara liksom lugna ner och få just en liksom Lasse Lagerbäcks vardag att lägga sig och hålla i sig i 15 års tid. Vilket jävla hantverk det är, även om det inte handlar så mycket om att låta dribblen dribbla.
Nej, alltså verkligen oerhört mycket, mycket så. Det krävs en ambassadör, det krävs en diplomat. Det krävs en larger than life personlighet som ju det är det sannoliken är. Och jag vet att jag det är Deschamps. Det är Deschamps.
Brassen i Kalmar. Brassen i Bayern.
Ja, det är det Andersson, absolut. Jag ska inte mästra dig om eventuella franska grammatiska språkfel i texter och så vidare. Så låt mig ha mitt idé.
Ja.
Senare. Jag hade en text i kroppen som ingång i under VM som aldrig riktigt blev skriven. Och jag är lite glad för det. För jag hade en tes om att du har väl sett det här klippet av när Luis Enrique har sitt löddriga samtal, pedagogiska lektion med Kylian Mbappé. Där han ju pitchar in att ja, men Jordan gjorde så här. Han slet förlaget för att bli Michael Jordan. Han var tvungen att göra, du måste liksom kämpa, slita, göra det här och det här. För då är du bäst i världen. Du börjar inte med att vara bäst i världen och sen så rättar sig laget efter det. Utan gör du det här jobbet för mig, gör du det här jobbet för laget, så kommer alla se på dig som Michael Jordan. Då kommer du bli den bästa någonsin. Och Kylian Mbappé lyssnar ju aldrig riktigt fullt ut på det där. Och det blir Real Madrid istället. Och istället så är det Dembélé som fullt ut lyssnar på Luis Enrique. Som gör...
Dembos!
Dembos! Som gräver ner allt det jobbet, allt den svetten, allt det slitet. Och blir bäst i världen. Och blir Champions League-mästare. Vilket Mbappé aldrig blev med Paris. Och jag var lite inne på att skriva en text som gick ut på att Deschamps, Dédé, hade ett sånt samtal att ha med Mbappé.
Ska...
Kiki. Ska du vinna VM? Ska du bli bäst? Ska du bli Zidane? Så måste du lägga ner jobbet även när vi inte har bollen. Och det var ju en sympatisk text att tänka. Så det fanns någonting i det narrativet eller den dramaturgin som tilltalade mig. Så att för att bli bäst och störst så måste Mbappé sluta låtsas som att han är bäst och störst. Och sen så ser man Frankrike spela fotboll. Man ser det som igår, apropå statistiska små notiser. Det var alltså Deschamps och Mbappé, Dédé och Kiki, deras 20:e VM-match tillsammans som spelare och tränare. Det är ju helt sjuka siffror.
Ja, det är det. Så Deschamps hade väl varit, det var väl hans 25:e nu. Så det är alltså några få utan Mbappé då.
Ja, men det är inte så att Mbappé har gått ut och spelat pressfotboll och slitit livet ur sig och jagat hemma och sådär. Nej, han har varit Mbappé.
Mm.
Precis på samma sätt som han upplevt. Alla andra spelare också är sig själva väldigt, väldigt mycket. Och de har varit fullkomligt överlägsna ändå.
Du ska få två saker att förhålla dig till som tangerar den tematik du berör. Först och främst franska ikoner genom tiderna. Platini, Zidane, Mbappé. Är det en argentinsk situation där de två förstnämnda förblir större men där Mbappé redan har gått förbi och är bättre?
Ja. Nej. Ja och nej. Alltså, nej men alltså ingen... alltså du har ju en fullödig sån Maradona-mässig situation med de två första ju. Det handlar liksom om tycke och smak. Alltså visst. Båda tog hem pokaler. Platini var först och störst och larger than life. Zidane är ju Messi i den diskussionen. Visst från Marseille och visst en skalle i bakfickan och allt det där. Men som personlighet ju något helt annat än vad Platini var.
Jag tycker de båda tidigare är Maradona och Mbappé är Messi. Även om Platini såklart, ja, hans eftermäle har ju komplicerats. Maradonas eftermäle var också ganska komplicerat för de som ville vara så.
Då?
Ja, nej, men jag tänkte i alla fall att det var det som var din ingång. Du ska inte väga Platini mot Zidane, det kan vi strunta i. Men Mbappé mot de två föregångarna.
Ja, och då kommer Mbappé in och är det just en modern era utan det nostalgiska skimret. Det var det som komplicerade för honom, tänker jag. Och så... ett VM-guld till, så ja, då är han väl större då. Det är väl det som...
Men större skit är bättre, var det jag var ute efter egentligen.
Nej, ingen är bättre än Zidane.
Ja, nej, måste vara. En annan sak, du var inne och pratade om superstjärnor som får vara sig själva och därför vräker in en massa mål. Det är ju såklart en av kuriositeterna och en av omslagsfaktorerna i detta VM. Det faktum att Kiki gör 8 mål, precis som Leo Messi, Haaland 7, Harry Kane 6, Dembélé 5, Jude Bellingham, Vinicius och några till 4. Ja, det är ju något vi faktiskt inte har sett tidigare. Och går vi istället tillbaks på skytteligor från föregående VM, så tänker jag först bara rabbla några kuriositeter som du inte behöver bry dig om nämnvärt. Men förra VM, ifall vi bortser från spelare som deltog i finalen, alltså spelare som inte var argentinare eller fransmän, då hittar du en skytteliga topp där Enner Valencia och Richarlison är några av dem som ligger i täten. Tar du bort franska och argentinska spelare, ja, då vinner du den skytteligan på 3 mål. Mm. Och det funkar som sagt ifall du heter Enner Valencia och spelar för Ecuador. 2018, Då kunde du komma tvåa om du var ryss och hette Denis Cheryshev. Och det var ovanligt. Det känns som en historisk parentes. 2014, då var ju det lite apart att det var en mittfältare som vann skytteligan. James Rodriguez vann och han var mittfältare, för det var ju liksom Jackson Martinez och Teo Gutierrez som spelade på topp för Colombia. 2010, ja, då kom slovaken Robert Vitek tvåa. I alla fall så var han, ja, omedelbart under den topp som bara krävde 5 mål för att vinna. 2006 då räckte det också med 5 mål för att vinna. Och det var bara en enda spelare som gjorde 5. Det var bara en enda spelare som gjorde fler än 3 mål. Och det var då Miroslav Klose. Helt borta när den här mästerskapen. Vart är den gubben? Ja, ingen ser han. Ingen ser han. Och 2002, ifall du gör som du gjorde 2022 och tar bort spelare från finallagen, alltså brassar och tyskar. Vet du vem som hade vunnit VM-skytteligan då, 2002?
På typ tre mål då? Nej,
ja, 4 får du ihop. Jon Dahl Tomasson.
Jaha, ja.
Tillsammans med någon annan jävel.
Good to see you!
Ja, verkligen. Vad länge sedan man tänkte på den jäveln. Men ja, det finns ingen syntes här. Det finns ju någonting i att tidigare skytteligor har lämnat plats för kuriositeter. Det har räckt att göra ganska få mål för att få en ganska framskjuten placering. Därför Jon Dahl, därför Robert Vitek, därför Denis Cheryshev. Varför är det inte så i år då? Varför ser det ut som det gör i den här toppen?
Det är väl den förtappade nya individstyrda världen.
Det verkar ju funka.
Ja, och det är väl du rör på att låta spelare vara spelare, låta stjärnor vara stjärnor. Låta Erling Braut Haaland lurk around the box, för att det är det han gör bäst, det där han uttrycker sig. Låt Lionel Messi göra sitt. Låt honom slå straffar fast han är sämre än både du och jag på det. Och för all del, låt Kylian Mbappé göra sitt i Frankrike också. Jag antar att det i alla fall finns taktiska, strategiska skäl bakom det också.
Det låter inte som någon förtappad, robotiserad, modern fotboll. Det här låter som en återgång till det glada 50-talet med Schysst Fontaine och Pelé och Garincha.
Ja, jag var inte där. Jag får fråga Ingmar Höglund som vi var där och kikade.
Jag fick någon synpunkt eller något klargörande, en påminnelse om att en person som var på plats på finalen 58 och fortfarande är i livet, Egil Drill Olsen.
Han var där?
Ja, det påstods i alla fall från norskt håll under dygnet som gått sedan vi spelade in senast. Och vem är jag att frågasätta det? Det känns helt själv. Det är klart Drill att vara där.
Ja, herregud. Och jag fogar till. Tommy Svensson ska ha varit där. Jaha, med pappa Stig.
Känns som att Tommy Svensson alltid var yngre än man trodde, men han hann ändå med det alltså.
Ja, alltså jag vet inte, jag hänvisar till, jag har inte heller granskat och kollat och källkritiskt gått igenom. Tom Arland ska också ha varit där, SVTs briljante, numera pensionerade filmare.
Just det. Hur gammal var Tommy Svensson under VM 94?
Alltså, vi har en sån Alfons Åberg-grej going där, va? Är det inte det att man tror att Alfons Åbergs pappa borde vara 60 men att han är 35? Jag tror att det är samma med att Tommy Svensson var typ 22 då. Vi kollar. Snabb-googling.
Ja, men jag har svaret. Han var alltså 49, vilket ju är markant yngre än du är idag. How does that make you feel?
Markant och markant.
Markant är ordet jag använder.
Nej, jag har inga problem med det. Jag har inga problem med det. Han var en fysiskt välbehållen man, Tommy.
Vet du vad du ska göra när du behagar komma tillbaka till USA?
Tell me.
Du ska göra Tommy Svenssons kullerbytta och så ska du bevisa att du har bättre svung i den än vad han hade när han var markant yngre än vad du är nu.
Ja, inga som helst problem. Ge mig en bra gräsmatta så är jag där.
This will happen. Vill du säga något mer om skytteliga toppen?
Nej, för du hade ingen tes du drev i det. Det var ett konstaterande och en fråga.
Ett konstaterande och lite en kontrastering mot just hur det har sett ut. Jag känner inte att jag har något behov av att driva en tes. Liksom. Det har att göra med den lätta sista bollen. Ja, men vadå, gynnar det bara superstjärnorna?
FIFA-konspirationen?
Ja, nej, alltså den är väl sann att FIFA försöker bland annat uppmuntra materialtillverkare att producera bollar som gynnar skyttar snarare än målvakter. Det tror jag nog är en högst levande FIFA-konspiration. Sen ifall den är så problematisk eller inte, ja, det beror väl på vem du frågar. Ifall du frågar John Alvbåge eller inte.
Ja, det kanske man ska göra.
Ja, det ska man.
En fråga apropå konspirationen, den stora. Tror du, det gjordes ju mycket då att Mbappé får vänta så länge på att slå sin straff, vilket ju handlar om att de ska då detaljgranska
domarteam.
Ja, exakt. Nej, men tror du att det däremot kan ha att göra med Argentina och Egypten och att man där då hittar den i början av anfallet förseelse som sen då är bestraffningsbar, att den här, den pendeln går ju hit och den går ju dit, hur långt tillbaka ska vi gå och sådär, och att eftersom fokus nu sattes på det ett drygt dygn tidigare, att man var extra noggrann den här gången för att titta hur började egentligen anfallet. Jag tror att det finns en sån mental dimension i dömandet.
Alltså, vet du vad, jag känner att världen blir inte bättre av att jag slänger in en helt grundlös spekulation i den brasan. Världen mot det sämre heller, för världen bryr sig ganska marginellt om min uppfattning i frågan. Men jag vet inte. Jag har faktiskt ingen jävla aning. Jag kan inte det argentinska domarteamet. Det är ju om något så att din bild är bättre än min. För även om jag hade plats med skrivbord idag, någonting som för oss journalister betyder att man har tillgång till någon form av reprismonitor, så tror jag du har sett fler och bättre repriser än vad jag har gjort. Jag uppfattade det som att det inte fanns så jävla mycket att granska. Att liksom fällningen av Mbappé är solklar. Att det inte var något i bollvinsten som fransmännen gör. Var det något att det skulle ha varit någon hans som också skulle ha studerats? Vet du fan, jag tyckte absolut att det tog lång tid. Jag tyckte det var en kontrast mot hur mästerskapet har fungerat i övrigt. Vad kommer till granskningar? Är då en troligare förklaring A, att det är en konspiration från Argentina och FIFA, B, att de har blivit nojiga efter Argentina och Egypten? Jag tror ju mer på B, men jag tror egentligen ingenting, om jag ska vara alldeles ärlig.
Nej, det var ju fegt, så tråkigt.
Ja,
det hela.
Nej,
det,
liksom dumma konspirationer, där känner jag väldigt starkt faktiskt att fan, det kanske vore bra om bara folk höll käften i lite högre utsträckning när det kommer till just den diskussionen precis just nu.
Du känner att du lever i rätt tid för det här?
Alltså, jag känner att det är bättre att torgföra den åsikten med flaggor än baner än att ge sig på sarkasmer om besvikelser över dåliga marokkanska kravaller. Det kände jag faktiskt. Men vet du vad du ska få nu? Nu ska du få en chans att triumfera. För nu kan du pedagogiskt fonetisera mig igenom uttalet av Conqueur National de Eloquence de Centre de Formation de Football.
Where to begin?
Du kan återupprepa det korrekt då.
Ja, ge mig igen.
Jag är klar. Kommer du inte ihåg vad det sades så får det vara detsamma. Men det var ju en av de grejerna. Eller det var den grejen som faktiskt verkligen fastnade i mig när man kollade närmare på då underbarnet Ayoub Bouadi in mot den här matchen. Och du vet ju det, att det inte bara är ett underbarn på mittfältet, utan det verkar ju vara ett sånt extraordinärt jävla A-barn på alla sätt och vis. Mm. Han är bäst i schack, han är bäst i matte, han är bäst på det mesta. Och han är ju dessutom då fransk mästare i vältalighet bland unga akademispelare.
Ja, var det Claire Fontaine du snackade om?
Nej, egentligen inte. Utan jag pratade ju då om det som tydligen numera är en årligt återkommande tävling med en nationell slutsegrare. Där de olika elitakademierna i fransk fotboll skickar ett par nominerade kandidater i 15-16 års åldern till det som mynnar ut i en sluttävling i Elysée-palatset. Och det är vad det låter som. Alltså det, titeln är då liksom eloquence på engelska, alltså vältalighet. Men kollar man närmare på det verkar det vara någon sorts övning, tävling i vältalighet, retorik och för den delen lite inslag av debattboxning. Och det är någon jävla initiativtagare som jag inte riktigt förstår bakgrunden på, men han heter Mohammed Slim. Och det är han som har trummat igång hela den här grejen. Det är han som åker runt under året som leder fram till den här sluttävlingen och hjälper till med förberedelser i de olika akademierna. Han är med och stöttar och mejslar fram slutkandidater och han ger dem de insikter som behövs. Och hans grundtes är ju då till att börja med att han vill hjälpa de här killarna att kunna argumentera för sin sak. Och ska man kunna argumentera för sin sak, då måste man ju till att börja med ha en sak. Du måste ta till dig en realitet eller en diskussion. Du måste ha läsförståelse nog för det. Du måste ha nyanseringsförmåga tillräckligt för att förstå komplexiteter. Du måste kunna idka källkritik på ett sätt som fungerar. Du måste i någon mån ha empati för att även kunna ta hänsyn till motståndarsidans argument och ingångsvärden. Och du måste då i slutändan kunna formulera vad du faktiskt tycker och för den delen kanske vad du inte tycker. Du ska göra den här ståndpunkten begriplig och du ska sen stå kvar vid den även när du utsätts för motargument. Och det är dels då en hjälp till de här unga spelarna, men Mohammed Slim har även förklarat att men det är en metod för att krossa stereotyper, för han är då väldigt trött på den här bilden som ju är generell. Att fotbollsspelare, ja de är ju bra där ute på plan, men det är ju sannoliken inga ljushuvan utanför linjerna. Och det är väl en stereotyp som har förstärkts extra mycket i Frankrike. Inte minst då under de här för Deschamps-åren då det var Rakai från Le Banlös och allt det där. Det var bara slödde på plan och det var bara helt obildade slyngla som fan inte kunde sätta ihop en grammatisk mening. Men nu så åker det upp då 20-15-åriga akademikillar som i väldigt hög utsträckning tycks vara förortsgrabbar. Och så står de där i Elysée-palatset och så argumenterar de för olika ståndpunkter i ganska svåra frågor inför någon sorts jury som består av före detta ministrar och parlamentsledamöter. Och jag såg att förra månaden när det avgjordes i år, då var det någon ung kille från Monacos akademi som vann för han hade pratat på temat "Är tur en illusion?" Och hans utgångspunkt var mycket att han var en gambiansk grabb, eller han hade gambianska rötter och liksom vad var det som hade tagit honom till en privilegierad plats? I vilken utsträckning var det tur och historiska tillfälligheter och i vilken utsträckning var det någon form av nedärvt arbete som han byggde vidare på. Och ifall inte det har framgått hittills så vann ju då såklart Ayoub Bouadi den här tävlingen för 3 år sedan. Med någon form av plädering eller argumentation runt tematiken är resultatet viktigare än metoden. Och jag har inte satt mig in exakt vad han tyckte i frågan. Jag gissar att han tyckte processen hade ett värde. Men jag tycker det är helt jävla extraordinärt att detta existerar på ett så formaliserat och som det verkar välfungerande sätt.
Det är väl det mest franska du någonsin hört, eller inte det?
Jo, men det är ju något franskt som kommer från din tradition snarare än från fotbollsförorterna. Och att de ändå lyckas inkorporera de här 15-åriga killarna från Paris ytterkanter och verkligen, som det framställs i alla fall, får dem att köpa in sig på hela grejen, ta det på allvar, engagera sig under årets alla månader för att eventuellt och sen kunna stå i Elysée-palatset och prata om tur som illusion eller inte. Alltså, jag tyckte det var sensationellt när jag förstod att det här pågick.
Ja, nej, men det där, det finns ju en alltså, två saker att säga om det. Dels att det finns ju också en fransk tradition där det förväntas av en att kunna uttrycka sig. Alltså visst, absolut, Le Racaille och gangsterkulturen och förorterna och allt det där. Men det är ju också ett lag där Jules Condé eller Mbappé eller Tchouameni, alltså oerhört liksom elokventa, för att låna ditt och tävlings slim. Deras retorik. Jävla bra skurknamn, Mohammed Slim.
Ja, det får man säga. Vill du ha en retorisk framställan i varför det är ett bra skurknamn på 18 minuter?
Jag vill, absolut. Men vi tar den sen. Nej, så att de två traditionerna verkar bredvid varandra. Alltså det här är ett lag med oerhört liksom, jag ska inte säga intellektuellt höga hästar, men killar som vill och tycker om och kan uttrycka sig.
Mbappé är otroligt verserad och har ju, ja, men rätta höga tankar om sin verbala och retoriska förmåga.
Absolut.
Det är inte Harry Kane.
It is what it is. Sen är det ju roligt, den här tävlingen du pratar om, jag har hört om den förut utan att liksom fördjupa mig i den. Men jag har snabbgooglat mig till nu att Boadi är fostrad i Lille, och Lille är tydligen de har vunnit den här massor med år, deras ungdomar de har skickat dit. De är bäst på det. Och apropå att så här skäras mot fördomen om och så. Så
dumma franska nordbor liksom.
Exakt så, trubbiga. De där som de liksom framställs i litteratur och filmer och litchi, alltså som är, de kan knappt liksom prata och sätta ihop fullständiga meningar, är ju fördomen om människor som kommer där uppifrån.
Vet du vad vi har?
Vad har vi?
Vi har ett kontinentalt problem. Med reservation för Italien så är det ju samma jävla dumheter i fan alla europeiska länder. Att det just finns någon idé om att folk norrifrån ska ha utmaningar som andra saknar. Kontinentalt problem. Vartenda jävla land så finns det den där nordskräcken. Som jag i och för sig förstår att den finns för be aware. Men kontinentalt problem.
Också besviken på era uteblivna kravaller. Ni nordbor. Men, och där, alltså herregud, om man ska ta den i Sverige.
Alltså, nej, det ska vi inte.
Myten om den ordkarge norrlänningen. Don't get me started. Har inte träffat en norrlänning som inte pladdrar. Så, ja, nej.
Vet du varför du inte kan hantera den situationen? Därför att
starka kvinnor.
Nej, det är för att du tillhör de som inte förstår att det är skillnad på norrlänningar och norrlänningar. Malmfälten, Tornedalen, Luleåområdena, kustländerna ner mot Piteå, sen inlandet och herre. Ja, nej, jag kan lära dig ett och annat när du har gjort din Tommy Svensson-kullerbytte.
Ja, ser jag fram emot. Ja, intressant. Vi landade där i alla fall. Ska vi säga någonting om framtiden också? Eller vill du mer berätta om dina sinnliga upplevelser av staden Boston this time around?
Jag har fan inte varit inne i staden Boston nästan någonting. Jag hade kunnat prata om vår utflykt upp till Revere och den magrebinska kontingenten där.
Visst växer det på dig? Det magrebinska.
Det magrebinska, ja, men det är ändå någonting med att man liksom stakar sig genom stavelsen och det är precis lagom svårt. Man sätter det och känner som att man har klarat en liksom Anders Persson-bana i slalompisten när man kommer ut på andra sidan.
Ja, men ni var där och käkade couscous och tagine alltså.
Rätt mycket så. Och jag ska inte orda så mycket om det. Är man intresserad så kommer det faktiskt ett avsnitt av Fotbollsresan som man kan gå in på sportbladet.se och konsumera ifall man vill ha lite miljökänsla från Revere, Boston, Massachusetts och den magrebinska där. Men nej, annars så känner jag inget stort liksom behov av att brodera om mina eskapader. Jag kommer i så fall bli förbittrad kring det faktum att det här är VM:s sämsta arena.
Dels då för att den är en ganska själlös jävla betongkoloss. Den är mer besläktad med liksom gamla östeuropeiska olympiaarenor än med de här futuristiska bästarna nere i Texas och Kalifornien. Och det kan man ju tycka är en bra sak, men den saknar liksom karaktär för att bottna i det. Och sen är det ju helt hiskeligt logistiskt. Det är så svårt och det är så dyrt att ta sig dit. Så ja, det finns fog för att gnälla, men jag fattar att folk inte är så jävla intresserade att höra logistiknäll från Boston en kvartsfinal då. Så vill du blicka framåt så är du fri att göra det istället.
Kan väl göra det. Blicka framåt, blicka bakåt. Det är ju det kittlande mötet idag då mellan Spanien och de spanska Nederländerna. Spanien och Belgien. Och belgarna, de är väl inte där som holländarna, att man sjunger nationalsånger om den spanske kungen och så vidare, men de sitter ihop. De har ju sin Habsburgska. Är det där vi är?
Nu ska du långt tillbaka. Alltså, du,
ja, men det här är bara en
minuteckning. Du har 1,10 på dig att relevansgöra det här.
Det ska vi ta. Du är bättre på sånt här än jag är, men kan det vara den Habsburgska dynastin? Är det där vi är? Och jobbar?
Ja, jag vet inte fan om vi är det, om jag ska vara helt ärlig. Vad fan hade de med Spanien att göra?
Ingenting, men de har med Belgien att göra, eller? Ja, att de styrde det som då kallades de spanska Nederländerna. Så långt jag är trygg. Och jag, om det nu var den Habsburgska dynastin, så ja, döda mig inte om det inte var så. I alla fall, relation finns. I modernare tid finns två andra relationer med de här länderna. Mer närmare hem och närmare fotbollsplanen. Ska vi prata straffar från 86 först, eller ska vi prata om Rudi Garcia först?
Nej, alltså 86, det är fan, det är belgiska laget ändå, det tycker jag ju är jävla...
Ditt gäng?
Ja, det är det ju, även om jag inte var så jävla engagerad i just Belgien under den turneringen. De gick även under min radar, vilket såklart var oförtjänt, fan de är i semifinal, de har jävla Enzo Schifo som åtta, de har Jan Köylemans som murbräck. De har ju alla de här som ja, men, vann Europa-titlar med PSV och med belgiska klubbar. Alltså Puffy Mål och Erik Scheretz och vad hette de, Verkauteren och Vandenberg och allt vad i helvete det var. King Kleisters farsa var väl där också. Mm. Och vad fan var inte Hugo Broos med, alltså Sydafrikas förbundskapten?
Ja, mycket möjligt.
Ja, nej men absolut, fan ett lag att minnas, även om jag inte kommer ihåg några straffar så det särskilt väl.
Nej, för det var ju så att, och det roliga med det var ju att, jag vet, att Argentina, det sägs i den här så fantastiskt betitlade boken som våra kamrater från Katalonien, Lo Martín och Santi Jiménez, de skrev en bok som hette När vi var bäst men inte vann. Alltså om Spaniens 80-tal.
Var för de så jävla bra på 80-talet? Då?
Alltså just 86 var de ju på gång. Liksom. De kände att nu är vi bra. Och alltså den sträcker sig framåt över 90-talet också. Så där, med de här spanska generationerna som var på. Men de var ju 84 var de i semifinal tror jag i EM. Och 86...
Ja, det var då Arconada dök över bollen och Platini gjorde
målen. Exakt. Hunden Arconada. Och 86 ska det då hända. Och jag tror sannolikt är väl Valdano som har berättat om hur Bilardo...
alltså, nu igen.
Ja, nu igen. Om hur Bilardo, alltså förbundskapten Argentina, gick runt och febrade av skräck för bara vi inte får Spanien. Han var liksom mer belgisk än någon spansk nederländare. Han bara liksom, låt det bli Belgien. Och då är grejen att Eloy hette han då, som är den enda som missar sin straff för Spanien. Belgien går vidare, Maradona möter sex belgare på egen hand.
Ja, det är ju en jävla bluffbild.
Ja, vet,
den är till att börja med från 82 och dess där till är det just att ja, men de har rullat en frispark och det man ser är muren som precis har splittrats upp.
Exakt så är det ju. Det fanns någon sån parallellbild faktiskt, nu minns jag inte ens vilken, någon av Argentina-matcherna jag ser, när man ser att Messi hamnar i exakt samma situation. efter en fast situation med, ja, österrikare antar jag att det var, som jag såg matchen på plats, där man ser bilden framför sig. Ja, det här är också en fuskbild, men den är uppställd på precis samma sätt. Sex österrikare runt Messi. Hur som helst, jag vet i alla fall att då den här, det är liksom, det är Spaniens stora klassiska Staffan Tapper-miss liksom.
Eloy-straffen alltså.
Eloy-straffen.
Ja, jag hade haft bilden av att 86 var ett sånt jävla trauma för dem, men det var väl för tidigt för mig. Liksom. Jag tog väl bara in England och Argentina och brassarna och Frankrike och Danmark. Och vad fan man nu med fick plats med 86.
Spanien. Ja, det fanns saker att ta in. Mm.
Fan, Nico Klaassen spelar ju för Belgien. Vår älskade Nico Klaassen spelade för Belgien.
Apropå eloquence och så vidare.
Mm. Ja, nej, vi behöver inte gå igenom hela den grejen här och nu, men vi har historia med Nico Klaassen.
Så är det. Nej, så relationer finns, trauman finns från Habsburg över Eloys straffmiss. Och fram, om man då ska vara mer konkret inför idag, så är det så att Belgiens förbundskapten Rudi Garcia har ju rötter nere i Almeria, i Garrucha. Och han semestrar där på somrarna. Han älskar sin spanska fotboll. Även om han aldrig faktiskt har jobbat där, så är han till ganska stor del spansk i sitt sätt att se på världen och i sina sympatier. Så för honom är det ju ingen vanlig match överhuvudtaget. Det är en väldigt, väldigt stor match, och jag tror att för de spanjorer som är i min ålder, eller kanske nästan i din ålder, eller lite, ett år äldre eller två. Nej. De bär på, inte en revanschlust, men en tydlig bild av i alla fall av hur det kan gå om man inte gör jobbet fullt ut. Sen så är det väldigt svårt att se den matchen gå till straffar, eftersom Spanien inte släpper in några mål.
Det känns som att det blir en parallell match till matchen idag. 2-0 till det bättre laget utan särskilt mycket där på ribban. Mm. Men fan, jag har liksom inga minnen av att Spanien och Belgien har mötts, om jag då tillåter mig att bortse från 86. Ja, vad fan kan de ha spelat? Några substantiella matcher de senaste 25 åren, så minns inte jag. De har säkert mötts i något kval, så där, men de kan fan inte ha mötts i mästerskap på 30 år i alla fall.
Nej, man har inte så mycket definierande matcher med Belgien överhuvudtaget.
Nej, det är ju Brasse-matchen 2018. Det är väl liksom den stora.
Ja. Så nej, jag har inte några sådana...
Men, nej, men jag tog ju på mig alla jävla smurfkostymer jag kunde hitta i samband med matchen som Belgien gjorde för oss alla mot USA. Då tyckte jag även att Rudi Garcia pratade väl om just hur Belgien såg det som någon form av uppgift att företräda inte bara sig själva utan fotbollssporten och dess traditionella värden, moral och etik. Så jag känner fan starkare för Belgien nu än jag gjort någon gång sedan 1986. Fan, 1986 och Belgien, det var väl ändå Erik Fredriksson. Det var inte Erik Fredriksson från Tidaholm som i alla fall anses ha skickat belgarna förbi ett urstarkt Sovjet i... Oh ja. Åttondel måste det väl ha varit?
Kan det nog ha varit, ja. Precis. Ja, det var inte tidigare. Det fanns ju inte.
Nej, och det var inte senare, för då var det ju Spanien tydligen. För det Sovjetlaget var ju så jävla bra. Mm. Alltså Lobanovski-laget, alla kom från Dynamo Kiev. Mm. Dynamo Kiev hade vunnit cupvinnarcupen precis innan. Samma följer med Tjernobyl. Först kom Tjernobyl, liksom Dynamo Kiev-spelarna blev evakuerade utan att de fattade vad som hände. Sen åkte de och vann cupvinnarcupen. Sen åkte hela jävla laget till VM i Mexiko, dunkade in 1000 distansskott på Ungern, dunkade in 100 distansskott på Belgien. Igor Belanov vann Ballon d'Or. Ole Blochin, som hade vunnit Ballon d'Or, var väl fortfarande med. Men Erik Fredriksson från Tidaholm skickade ut dem, skickade fram belgarna till den här tydligen epokgörande matchen mot Spanien.
Ja, det var ett lag. Alltså, minns jag fel, eller var inte det någon match där Nico Klaassen gjorde någon sån här förlängningsmål också?
Det måste ha varit den matchen. Det måste ha varit, även om man minns, jag minns Belanov och Köylemans framförallt. Ja, ja. Men det stämmer nog att Nico Klaassen var där och gjorde något.
Och för där, va?
Det där, det var inte första gången han var där för där, men sen det liksom ukrainska sovjetlaget, de var ju EM-final nästa mästerskap. Och sen skulle de ta ny fart in i ett sista VM. The Last Soviet Team hade det kunnat finnas en dokumentär.
Ursäkta, men stod Dasajev redan 86?
Ja, för fan. Han var väl typ den enda som inte var etnisk ukrainare, för han var etnisk...
Jag vet inte.
Tatar!
Ja, just det. Ögonen och grejer. Ja, förlåt.
Nu läser jag innantill faktiskt fullständigt namn.
Rinat
Fajsrakmanovic Dasajev. Från Astrakhan.
Ja, just det. Volga grejer. Stort.
Ja, nej, men Astrakhan har fan många claim to fames. Var vi på väg någonstans? Jo, just det. Vi skulle säga att fan, det var ett så jävla bra lag. De vann titlar på klubblagssidan i Europa. De överlevde Tjernobyl lite i förbifarten. De hade kunnat gå riktigt långt VM 86, skickades ut av Erik Fredriksson. Gick till EM-final 88. Skulle ju ett sista försök in i VM 90. Vem skickade ut dem?
Erik
Fredriksson från Tidaholm. Ja,
Maradona. Ja.
Inte första gången han var där och fördärvat.
Ska gudarna veta.
Jag hade kontakt med honom för några år sedan och skulle fråga någonting, men då meddelade han att han hade gjort sitt sista mediala framträdande.
Och det är ju lögn. Han har gjort massa lokala medieframträdanden. Han har varit liksom på någon sån här konstig, eller vet du, idrottshistoriskt museum och snackat vitt och brett i lokalpressen om sina bedrifter på fotbollsarenor världen över.
På senare tid alltså?
Ja.
Det är väl kanske skillnad på mediala framträdanden och mediala framträdanden, jag vet inte.
Ja, visst. Nej.
Ja, vad är det kanske så att vi börjar tappa lite av det fokus vi aldrig riktigt haft?
Ja, det tycker jag är en rättvis sammanfattning. Det här hade aldrig accepterats av Mohammed Slim.
Nej, det är faktiskt, det är inte eloquent det vi håller på med, det är det inte.
Absolut inte. Ska du kuska eller har du kuskat? Du ska väl till...
Ska till Los Angeles mycket riktigt. Kontinenten ska korsas ytterligare en gång och det innebär boarding om sådär 20 minuter. Så det är mitt. Det är vad som gäller härnäst för mig.
Du, jag ser fram emot att följa dig och om ungefär ett dygn sätter jag mig på mitt plan så kan vi återförenas där borta. Formerna för det får vi återkomma till och också
ja,
vi löser.
Vi ska hinna podda innan du sätter dig på något plan, gisse, och sen ska vi väl hinna podda strax efter att du har landat. Men det där tar vi hand om utan att folk ska behöva tyngas ner av våra internlogistiska vedermöder.
Lid med oss och häng kvar så hörs och ses vi snart.
Så blir det.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.